Vi kommer ju att fortsätta det här temat som vi kallar för Sunday School Stories. Som vi har haft ett tag och som vi har tillsammans med söndagsskolan. Så att vi talar om samma sak här inne som de talar om för barnen i söndagsskolan. Jag tycker det här har varit väldigt, väldigt spännande. Och jag tänker, det är min tanke, vi ska väl utvärdera det här sedan, men det är min tanke att det här borde vi fortsätta med därför att det ger någonting när hela församlingen får liksom höra samma sak. Sen är det ju liksom anpassat, så vi tar det lite enklare här för oss som har svårt att förstå, så blir det djupare för barn, eller hur det nu var. Men jag tyckte det här var väldigt spännande, för att det är ju en del sådana här bibeltexter som man kanske inte alltid predikar om. Och så får man liksom ett tillfälle att gräva djupt i texter som man kanske inte har grävt så djupt i tidigare. Och det är jätteroligt. Det är fantastiskt roligt. Och lite roligt kan jag väl få ha på jobbet också, eller? Förra söndagen så talade vi om Johannes döparen, om hur han levde hela sitt liv med ett enda fokus. Att hjälpa människor att förstå vem Jesus är. Och att förbereda människor på att ta emot Jesus. Och vi visade hur Johannes liv var uppfyllelsen av flera löften som Gud långt tidigare hade gett genom sina profeter. Och idag är texten också en sån där, tänker jag, klassisk söndagsskolberättelse. Åtminstone för oss som är lite äldre än er som är något yngre. Alltså, och det här är en sån här text som jag faktiskt minns. Att när jag var liten så väckte den en del frågor hos mig. Den här drogs ju liksom i stort sett varje år i söndagsskolan. När jag gick i söndagsskolan i 46 år eller vad det var. Nej, inte riktigt. Men liksom ganska många år. Så man hörde ju den här berättelsen. Och det var en del grejer som man tänkte på då. Sen är det lite andra grejer som jag tänker på nu kanske. Men. Och det är berättelsen om när Jesus som 12-åring går till templet tillsammans med sina föräldrar. Och vi ska läsa den här texten från Lukas evangeliets andra kapitel. Det står så här. Hans föräldrar brukade varje år gå upp till Jerusalem vid påskhögtiden. När Jesus var 12 år gick de upp till högtiden som vanligt. Men när festdagarna var över och de vände hemåt stannade pojken Jesus kvar i Jerusalem utan att hans föräldrar visste om det. Det är ju en orosanmälan på det. De antog att han var med i reselskapet och vandrade en hel dag innan de började söka efter honom. Ja, då är en orosanmälan till. Bland släktingar och bekanta. När de inte fann honom vände de tillbaka till Jerusalem för att söka efter honom. Efter 3 dagar fann de honom i templet. Där han satt mitt bland lärarna och lyssnade på dem och ställde frågor. Alla som hörde honom häpnade över hans förstånd och hans svar. När föräldrarna fick se honom blev de bestörta och hans mor sa till honom: mitt barn förgrömmade unge. Varför har du gjort så här mot oss? Din far och jag har varit så oroliga och letat efter dig. Då sa han till dem: varför har ni letat efter mig? Visste inte ni att jag måste vara hos min far? Men de förstod inte vad det var han sa till dem. Och jag minns att när jag hörde den här berättelsen när jag var ganska liten så vet jag tyckte ju att det var ganska märkligt att det tog en hel dag innan Josef och Maria började fundera på vart Jesus hade tagit vägen. Jag minns också att det var väl antagligen någon sorts sån här sympatiskräck liksom, när man insåg att det tog 3 dagar att hitta honom. Alltså, fick han ingen mat under den tiden? Sov han på golvet i templet? Fanns det ingen vuxen som reagerade? Liksom. Men på senare tid, liksom, inte minst nu under de senaste veckorna när jag har liksom försökt gräva lite djupt i den här tecken, så har jag funderat över en del andra saker. Har du funderat på varför den här textsnutten överhuvudtaget är med i Lukas evangeliet. För den är inte med i något av de andra evangelierna. Det är bara Lukas som har den. Och grejen är att det är väldigt lite som det berättas i Bibeln om vad som hände liksom mellan Jesu födelse och han började sin offentliga verksamhet när han var i 30-årsåldern. Det berättas om hur han föddes förstås. Det berättas om när man bar fram honom i templet. Det berättas att hans föräldrar var tvungna att ta honom med och fly till Egypten därför att kungen ville döda alla nyfödda judebarn, judepojkar och sådär. Men sen är det ingenting. Och sen hamnar man liksom vid det som vi pratade, nuddade vi förra söndagen. Med Johannes döparen och Jesus kommer gående på stranden och alltihopa den där. Det finns ingenting med den här berättelsen. Och när man studerar det här så bör man också tänka på, så upptäcker man att tempelplatsen och templet är jättecentralt i Lukas evangeliet. Faktiskt mer än i de andra evangelierna. Det är också lite märkligt. Därför att Lukas skriver i första hand för en icke-judisk publik. Det finns väldigt mycket som liksom talar för att Lukas själv faktiskt inte var jude utan en hedna kristen, alltså en grekisk talande. Kanske syrier eller någonting sånt där. Ändå så är templet liksom, det är med där hela vägen. Grejen är att Lukas evangeliet börjar i templet. I den här texten som vi läste förra söndagen när Zacharias, prästen, får ett möte med en ängel som lovar att han och Elisabet ska få en son, alltså Johannes döparen. Det börjar i templet. Och Lukas evangeliet slutar i templet. När lärjungarna efter att Jesus har uppstått och tagits upp till himlen står det, så vänder de tillbaka till Jerusalem. Och så säger evangeliet, Lukas evangeliets allra sista vers, att de var ständigt i templet och prisade Gud. Grejen är att om man sedan tar Lukas två skrifter, Lukas evangeliet och apostlagärningarna som man också har skrivit, och ser det som en helhet så, och som en sammanhållen berättelse någonstans, så blir bilden ändå lite annorlunda. Men inte mindre spännande, för då börjar den ju fortfarande i templet. Men om man ser helheten, Lukas evangeliet som del 1 och apostlagärningarna som del 2, så slutar den i Rom, världens huvudstad. Och det öppnar för ett perspektiv som jag tycker är superspännande, som jag tänkte prata en stund om idag, om det är okej. Det finns en del som ibland säger till mig, jag har till och med fått e-mail om det, vi borde ha fler bibelstudier. Idag blir det ett bibelstudium. 3,5 timme. Alltså, när Maria och Josef äntligen hittar Jesus i templet så säger Jesus någonting som de inte fattar. Trots de budskap som båda två, både Josef och Maria, har fått budskap av änglar innan Jesus var född. Trots de här upplevelsen som Josef och Maria hade på ängen utanför Betlehem när Jesus var född, när en stor skara änglar dyker upp där och prisar Gud för barnet som är fött. Ändå fattar de inte vad Jesus sa. Då sa han till dem, varför har ni letat efter mig? Visste ni inte att jag måste vara hos min far? Men de förstod inte vad det var han sa till dem. Så Jesus visar här, 12 år gammal, att han har förstått vem han är. Det är ganska häftigt. Han säger, Gud är min far. Och det betyder ju då att jag är hans son. Och det är ju i och för sig, och på sitt sätt är det väldigt stort liksom, att Jesus som 12-åring är medveten om vem han är. Men lyssna nu. Det finns, kände jag och tänker jag, en väldigt viktig och dyrbar skatt i det faktum att Jesus befinner sig i templet när han säger det här för första gången. Och än en gång, precis som vi gjorde förra gången, vi tog en skutt bak i historien, så behöver vi nog faktiskt gå tillbaka rätt så rejält i historien för att riktigt fatta storheten och det fantastiska i det som hände när Jesus 12 år står i templet. För det här är faktiskt, vågar jag påstå, långt mycket mer än en berättelse om en liten bångstyrig och illbattig unge som kommer bort någonstans. Det här är riktigt, riktigt häftigt. Det första templet i Jerusalem, det som byggdes av kung Salomo, invigdes ungefär år 957 f.Kr. Alltså nästan 1000 år innan Jesus kom. Och Andra krönikeboken berättar att när det här templet skulle invigas så bad Salomo en lång bön. Jag vet inte liksom om han drabbades liksom den här natten innan templet skulle invigas, om han drabbades av någon sorts eftertankens kranka bleket. Vad är det jag har gjort? Liksom? Vi har lagt så mycket tid och så mycket pengar och så mycket guld och alltihopa det här jobbet. Liksom. Varför har jag gjort det här? Så börjar han att be. Han ber och ber och han börjar med att i sin bön konstatera liksom, och säga till Gud: Gud, jag vet att du inte bor i hus som är byggda av människohänder. Jag vet det, Gud. Hur skulle det gå till liksom, när inte ens himlarna och himlarnas himmel, vad det nu är, skulle rymma dig? Men så ber han, fortsätter att be, och så är det precis som han säger så här: jag vet allt det där, Gud. Jag vet att du inte bor i sådana här hus som vi har byggt, men kom ändå. Det är ju nästan en desperat bön. Gud, jag vet. Men kom ändå. Fast du är så stor och fast där inte borde funka, kom Herre ändå till den här platsen. Och så står det så här: när Salomo hade slutat sin bön kom eld ner från himlen och förtärde brännoffret och slaktoffren och Herrens härlighet. Det är väl ett underbart uttryck. Herrens härlighet uppfyllde templet, huset. Prästerna kunde inte gå in i Herrens hus eftersom Herrens härlighet uppfyllde Herrens hus. När alla Israels barn såg hur elden kom ner och såg Herrens härlighet över huset föll de ner på den stenlagda gården med ansiktet mot marken och tillbad Herren och tackade Herren, för han är god och hans nåd är evig. Det är bönesvar. Kan du tänka dig att komma i alla fall? Bam! Alltså så Guds närvaro och hans härlighet fyllde templet. Gud var där. Med allt vad han är och allt vad han har. Gud dök upp. Och så är hans kraft utgjuten över templet och över tempelplatsen. Och den här första kungaboken, de är ju lite parallella, kungaböckerna och krönikeböckerna. Den första kungaboken berättar om samma tillfälle. Så beskrivs det som ett moln av härlighet. Alltså Guds närvaro, hans kraft, hans härlighet var påtagligt synlig över tempelplatsen. Och det där måste ju ha varit en helt otrolig dag i Salomos liv. Och faktiskt i hela det judiska folkets liv. Gud själv flyttar in i det hus som de har byggt. Men om det här var en glädjens dag, så kom också några hundra år senare en dag av den allra djupaste sorg och förtvivlan. Och 586 f.Kr. intas Jerusalem och hela landet av babylonierna. Folket förs bort i fångenskap. Stan och hela templet totalförstörs. Men innan det skedde, redan innan det skedde, så har Guds närvaron Och det här härlighetsmolnet lämnat både templet och staden. Hesekiel beskriver det liksom i tre steg i kapitel 10 och 11 i Hesekiels bok. Du kan läsa det när du kommer hem. Att först så flyttar sig Herrens härlighet från det allra heligaste till tröskeln till det allra heligaste. Och sen flyttar den vidare till templets östra port. Och sen står det så här i det 11 kapitlet 23 versen. Och Herrens härlighet höjde sig och lämnade staden och stannade på berget öster om staden. Efter 70 år så får det judiska folket tillstånd att återvända från Babylon. Och så börjar man bygga upp stadsmuren. Man börjar bygga upp templet igen. Och det nya templet är ungefär, tror man, lika stort. Men det är byggt av betydligt enklare material. Det saknar alla de här guld- och silverskatterna. Alla fantastiska utsmyckningar som fanns i det första templet. Framförallt så saknas förbundsarken med keruberna. Den här som folket burit med sig under ökenvandringen många hundra år tidigare. Den som innehöll lagtavlan och en kruka med manna för att påminna om att Gud är vår försörjare. Som innehöll Arons stav som en gång hade blomstrat. Den var borta. Det allra heligaste var tomt. Och Esra berättar i sin bok att under bygget av det andra templet så var en del människor överlyckliga. Vi ska få ett tempel igen. De jublade över att äntligen ska vi få ett tempel och fira gudstjänst. Medan en del, de som var tillräckligt gamla för att ha sett det förra templet, grät förtvivlat. Eftersom det här nya templet, det gick ju inte att jämföra med det vi en gång hade. Och så skriver Esra att man kunde inte skilja mellan det glada jubelropet och folkets högljudda gråt. För folket ropade så högt att ljudet hördes vid omkring. Så här är gråt och jubel samtidigt. Allra mest saknades förstås den där påtagliga Guds närvaron. Herrens härlighet fanns inte där längre. Men det fanns ett löfte. Så står det så här, lite längre fram i Hesekiel, hur han, ängeln som leder honom, förde mig till porten. Den som vette åt öster, alltså den port som Herrens härlighet lämnade genom. Dit blir han förd. Och se, härligheten från Israels Gud kom från öster. Hans röst var som dånet av väldiga vatten. Och jorden lystes upp av hans härlighet. Herrens härlighet kom in i templet. Genom den port som låg mot öster. Och anden lyfte mig upp och förde mig in på den inre förgården. Och se, Herrens härlighet uppfyllde templet. Vet du, det här löftet och andra liknande löften som finns på olika ställen i Gamla testamentet tolkades då, tolkas fortfarande av judiska skriftlärda som messianskt. Alltså, det är någonting som ska ske när Messias kommer. Och man undervisar på det sättet att när Messias kommer så ska Guds närvaron och Guds härlighet återvända till templet. Vi läser de här verserna igen. Då sa han till dem: varför har ni letat efter mig? Visste ni inte att jag måste vara hos min far? Men de förstod inte vad det var han sa till dem. Jesus proklamerar att han är Guds son. Och därmed är han också uppfyllelsen av det profetiska löftet om Guds härlighet som en dag ska återvända till templet. Förstår du att det här är mer än en berättelse om en kille som kommer bort i stan? Vet du vad Hebreerbrevets första kapitel säger? Den säger så här: sonen Jesus Kristus är utstrålningen av Guds härlighet. hans väsens avbild. Och han bär allt med sitt mäktiga ord. The sun is the radiance of God's glory. Sonen är utstrålningen av Guds härlighet. Men den här gången så är inte och blir inte Guds närvaro och härligheten begränsad till att stanna i templet. Utan Jesus bär den med sig. Och när han ungefär 18 år senare börjar sin offentliga tjänst så vilar kraften och närvaron och härligheten över honom permanent. Johannes skriver att ordet blev kött och bodde bland oss och vi såg hans härlighet. Den härlighet som den enfödde har från fadern, och han var full av nåd och sanning. Och då är det viktigt, älskade vänner, att komma ihåg att när Nya Testamentet talar om den härligheten så är det inte i första hand en fråga om liksom prakt och majestät och det här maffiga, Guds ära. Så det ryms också i det begreppet, utan det handlar om Guds närvaro i handling. Guds närvaro in action. När människor i mötet med Jesus, han som ju är Guds närvaro, han heter ju det, Immanuel, Gud med oss. Han som är utstrålningen av Guds härlighet, när människor möter honom och blir upprättade och frälsta och helade och befriade, så är det Guds närvaro, härligheten i handling. Jag älskar de här orden från apostlagärningarna. De borde vi läsa och uppmuntra varandra med lite oftare. Gud smorde Jesus från Nasaret med en helig ande och kraft. Han gick omkring och gjorde gott och botade alla som var i djävulens våld. För Gud var med honom. Härligheten som återvände är Guds närvaro i handling, in action. Och vet du vad Jesus säger om den härligheten i samband med att han ber för sina lärjungar och ber för alla dem som någonsin ska komma till tro genom lärjungarnas ord? Då säger Jesus så här: den härlighet, Fader, som du har gett mig har jag gett till dem. För att de ska vara ett liksom vi är ett. Jag är dem och du är mig. Så att de är fullständigt förenade till ett. Då ska världen förstå att du har sänt mig. Och att du har älskat dem som du har älskat mig. Den härlighet, säger Jesus, som fadern har gett mig, den har jag gett till dem. De som tror. Så Bibeln säger att genom den helige ande så är härligheten, Guds närvaro i handling, utgjuten över hela jorden, över alla folk. Och mina söner och döttrar ska profetera, och de gamla kan få se syner och drömma drömmar. Och en dag kommer hela skapelsen, jag älskar det här, en dag kommer hela skapelsen att få sin befrielse och sin upprättelse genom Guds närvaro i handling. Profeten Habakkuk säger att jorden ska fyllas av kunskap om Herrens härlighet, så som vattnen täcker havets djup. Och vet du, det här knyter an till ännu ett profetiskt löfte i Hesekiels bok. Det står i det 47 kapitlet i Hesekiels bok. Det är ungefär det kapitel som folk känner igen i Hesekiels bok. Ja, det är något till, men det är typ. Om den här floden som bryter fram och som forsar ut över landet och ger liv till allt. Ni kommer ihåg den bilden. Många har läst den. Okay. Och så står det att vart den än kommer så upplivas allt. Allt som kommer i kontakt med den floden får liv. Och kolla här, för den floden börjar som en liten rännil i templet. Det står så här. Sedan förde han mig tillbaka till husets ingång. Och där fick jag se vatten rinna fram under husets tröskel på östra sidan. Nu är vi där igen. För husets framsida låg mot öster och vattnet flöt ner under husets södra sida, söder om altaret. Sen förde han mig ut genom norra porten och ledde mig fram på en yttre väg till den yttre porten, den som vette åt öster. Där fick jag se vatten välla fram från den södra sidan. Sen du som har läst den här texten känner igen, du vet att den här floden växer sig starkare och starkare och starkare och starkare och flödar fram tills den ger liv åt hela landet. Vid ett tillfälle står Jesus i templet, citerar den här texten. Och så säger han, den som tror på mig, hur hans inre ska källor av levande vatten flöda fram. Som skriften säger, detta sa han om anden som någon som trodde på honom skulle få. Kommer ni ihåg vad vi sa? Att om man ser Lukas som de två olika skrifterna av Lukas som en helhet, så började i templet och så slutade i Rom, som förstås som en symbol för hela världen. Så inser man att när 12-åringen Jesus står i templet och förklarar att Gud är min far och därmed är jag hans son, så är det startpunkten för uppfyllelsen av de profetiska löftena. Härligheten har återvänt. Guds kraft till frälsning, Guds kraft till upprättelse, till befrielse, Guds kraft till helande har kommit tillbaka. Och den är inte längre begränsad till en plats, utan den finns överallt där människor tror på Jesus. Överallt där människor tillber honom, lovsjunger honom, hyllar honom, älskar honom och följer honom. Där är Guds närvaro in action. Och det betyder, min älskade vän, att det finns frälsning och räddning. Det betyder att det finns upprättelse. Och jag talar till någon personligt just nu. Jag känner i min ande att jag gör det. Det finns en upprättelse för dig. Du ska inte fortsätta liksom att leva ditt liv i nederlag och sönderslagen av det som en gång har skett. Det finns en upprättelse därför att härligheten har återvänt. Det finns befrielse från det där som binder, som håller oss fångna, som förstör våra liv. Det finns befrielse i namnet Jesus. Inför det namnet så får varje demon, varje psykisk ohälsa eller vad du nu än vill kalla det, allt förböjas under namnet Jesus. Det finns helande. Det finns ett hopp. Och det finns en framtid. Och det finns en framtid för dig. Kanske har gett upp fullständigt och bara känner att det här kommer aldrig funka. Det blir aldrig någonting av mitt liv. Det kommer att vara så här eländigt. Nej! För härligheten har återvänt. Guds närvaro finns överallt där människor tillber namnet Jesus. Det finns en framtid för dig också. Och det finns ett hopp i din situation. En dag så ska Guds härlighet upprätta och befria hela skapelsen. Allt ska bli som Gud hade tänkt när han skapade allt. Och där är vi inte riktigt än. Men redan nu finns Guds närvaro i handling mitt ibland oss. Det är därför som vi kan be att du ska bli frisk. Det är därför som vi kan lägga våra händer på dig och be att du ska bli fri ifrån det som plågar dig. Det är därför vi kan tala till det som binder dig och befalla det att lämna ditt liv. Inte för att vi säger det utan för att Jesus är så stor. Det är därför som vi kan bryta ok och lyfta bördor. Därför att namnet Jesus kommer med himlens hälsning, med himlens närvaro, med Guds kraft in i ditt och mitt liv. Och det är det som berättelsen om 12-åringen Jesus i templet egentligen handlar om. Och allt folket sa. Amen.